Är det bra? Ja. Är ni vakna? Ja. Jag kan säga så här, jag har sovit sen klockan typ 3 och jag vaknade tidigare än vad jag hade tänkt. Jag hade ställt klockan på 8 och jag vaknade 7:30 och jag tänkte, vad är meningen med det här? Vad är det här för något? Så att om du är trött så är du inte trött, för jag är trött. Okej. Varmt välkommen igen då till Ena kyrkan. Kul att du är här, hoppas ni mår bra. Jag heter Daniel Norby och är pastorstudent här då. Så att jag räknas inte som pastor. Det var därför de hade mig som sista utväg, tror jag. Men ja, som sagt så var jag på Kaleo igår. Kaleo var jättehärligt. Det var otroligt bra. Vi har några trötta ungdomar som sitter där nere. Som ser helt körda ut. Men det var faktiskt en fantastisk vecka. Och alltså, han predikade igår, Andreas Häger heter han, som han kommer från Uppsala och han jobbar med en ny generation. Och han pratade just om Kaleo, kallad. Och hela den här konferensen handlade om just att vara kallad, att Gud kallar oss till någonting. Och jag tänkte på det han sa igår, att han sa att först kallar Gud oss, Jesus kallar oss först till hans fötter. Han kallar oss först till gemenskap med Jesus. Och sen när vi sitter vid Jesu fötter, när vi har hittat vår kallelse vid hans fötter, så kallar han oss sedan ut till världen. Han kallar oss ut att berätta, han kallar oss ut att vara ljus, han kallar oss att vara salt, eller hur? Och jag tyckte det var så sjukt bra, och jag ville bara ta med och uppmuntra er den här morgonen att du är kallad. Och du är kallad till Jesus först och främst. Först och främst vid hans fötter, och sen är du kallad att berätta om det han gör i ditt liv. Och det var lite kort om Kaleo. Ni hörde ju Aron berätta också. Och vill ni veta mer, vilket jag tror och hoppas att ni vill, så prata med våra ungdomar. Va? Ja, eller på Instagram också. Det funkar också. Men våra ungdomar som sitter här, eller Aron eller Evelina, så ta tag i dem, prata med dem på fikat och fråga vad Jesus har gjort i deras liv den här helgen. Yes. Då så. Apostlagärningarna. Vi är ju, alltså jag tror det var Aron som sa det för typ 2 veckor sedan, så sa han så här: ja, vi är ju alltid en oj, vi är alltid en predikoserie i den här församlingen, och det är för att Christer är så organiserad. Och jag tycker det är roligt, jag tyckte det var kul när han sa det faktiskt, för att vi är verkligen alltid i en predikoserie. Och vi började ju på Apostlagärningarna i våras, när vi gick från kapitel 1 till, jag tror det var 9 totalt. Och vill ni, om ni läser Apostlagärningarna just nu och vill veta mer om de kapitlen, så gå tillbaka på våran podd eller på våran hemsida och lyssna på de avsnitten. För det är verkligen jättebra, det är en fördjupning i Apostlagärningarna. Och nu är ju fortsättningen då. Och det vi ska prata om idag är från kapitel 15. Och just idag, jag har inte tänkt att jag ska... att jag ska prata något länge. Jag hoppas inte. Jag tror inte det i alla fall. Det är vad jag tror. Men det jag ska prata om idag, det jag tror verkligen att det är någonting som Gud har på sitt hjärta för vår församling. Och det tycker jag är väldigt spännande. Att det han vill tala ut från den här texten kan få tala till oss just idag. Och vi ska börja med kapitel 15. Och just det, lite kontext. De kapitlerna innan, eller precis innan, så är Paulus, han är på sin första missionsresa, och han är med Markus och Barnabas, och de är ute och berättar de goda nyheterna om Jesus för hedningarna, vilket var nytt då. Så de berättar för hedningarna om evangeliet och om Jesus, och evangeliet hade framgång, Guds ord hade framgång, och det hände så otroligt mycket, och människor tog emot Jesus, och ja, det skedde mirakel, Gud gjorde mirakel. Men sen, så när vi kommer till kapitel 15 då, så ser vi att Gud, han är ju Gud, han är god, han är allsmäktig, han gör ingenting fel, han gör allting rätt. Men sen har vi oss, människor, och människor är människor, eller hur? Vi hittar ju saker att bråka om nästan. Ibland kan man undra. Och då står det så här. Vi kan börja i vers 1. Då står det så här. Några som hade kommit ner från Judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu blivit oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med varandra, eller med dem, bestämde man att Paulus och Barnabas och några till av dem skulle resa upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem med denna fråga. Så här ser vi att det har blivit ett problem. Vi ser att ett problem med församlingen, att man måste omskära hedningarna helt enkelt, menar folk, för att de ska få ta del av frälsningen. Jag är faktiskt jättetacksam till Paulus och Barnabas här. För de höll inte med. Och det är väldigt underlättande för oss män, skulle jag tro. Så att de... Ja, men amen, halleluja. För de gillade inte det här förslaget och sa nej, det här funkar inte. Så vi ska ta det med de äldste och apostlarna. Och så kan vi fortsätta från vers 3. Då står så här, församlingen utrustade dem för resan. Och de reste genom Fenicien och Samarien. Och det berättade då, eller där berättade de utförligt om hedningarnas omvändelse. Och spred stor glädje bland alla bröderna. Och när de kom till Jerusalem blev de mottagna av församlingen och apostlarna och de äldste. Och de berättade om allt som Gud hade gjort dem, eller gjort genom dem. Så vi hade ett problem. Omskärelse för att bli frälst. Och jag tror att, i alla fall när jag läste den här texten, alltid när vi läser, eller alltid, men ofta när vi läser den här texten, så tror jag att vi ser just det här problemet. Församlingen hade ett problem, det var någonting som behövde fixas. Och man ser att den här texten handlar om det negativa, kan man tänka. Att det handlar om det här problemet, och man ser att församlingen hade tvister och att de löste det. Och absolut, det var det säger också. Men när jag läste det här gång på gång och på gång på gång igen, så ser jag bara att när Paulus och Barnabas och de andra reste genom Fenicien och Samarien, så var det inte problemet de ville berätta om. Och när de kom till församlingen i Jerusalem och de äldsta apostlarna, anledningen varför de reser dit är det här problemet, så är inte det första de säger. Utan det första de säger är vad Gud har gjort genom dem. De väljer att uppmuntra dem runt omkring sig. Det står att de spred stor glädje bland alla bröderna. Trots att det är tvister, trots att man inte håller med varandra, så väljer de att före något annat väljer de att uppmuntra församlingen. Och jag tror det är så viktigt att vi väljer att uppmuntra varandra. Jag tror att det är hela meningen varför vi är här på en söndag. Klockan 11 på morgonen. När man har varit sent uppe på lördag. Ska komma hit. Gå upp klockan 8 på en söndag. Alltså jag hade inte gjort det om det inte var för att jag vill vara här för att träffa er. Om det inte var för att jag vill vara här och uppmuntra er. Eller vara här för att ta emot uppmuntran. Jag tror att vi behöver uppmuntra varandra vad Gud gör i våra liv. Och så här, du kanske tänker, ja men oftast har jag inte någon uppmuntran att säga. Okej. Okay. Alltså, till exempel med Aron här. Alltså, ni kanske inte har någon uppmuntran att säga till Aron. Så här, ni kanske inte tycker tröjan är fin eller sådär. Och nu hoppas jag att ni har, för jag har bara bra saker att säga om Aron. Men ni kanske känner, jag har inte alltid något uppmuntrande att säga. Nej, men att uppmuntra någon handlar inte om att bara säga att du har snygga kläder eller fina skor. Och det är inte det jag uppmuntrar dig till att göra, att ljuga för folk. Utan det jag säger är att du kan alltid berätta för en i församlingen, för din granne, för den du sitter och fikar med, vad Gud gör i ditt liv. Vad Jesus har gjort i din vecka. Vad Jesus har gjort under senaste tiden. För att ta ett exempel. Så satt jag för några veckor sedan med två bröder i den här församlingen. Och vi satt och pratade om lovsång. Och det här var på fikat. Och en av dem berättade just hur en lovsång hade betjänat honom i flera veckor. Där han, när han sätter på den här lovsången, gråter och känner att wow, blir så berörd av den här texten som sjungs i låten. Och du vet, jag vet inte hur det är med dig, men med mig så jag känner att mitt liv med Jesus, det kan inte svaja. Jag har min tro och allt det där, men med mitt vardagliga liv med Jesus kanske går lite upp och ner. Ena stunden så kanske man läser Bibeln hur mycket som helst och man ber hur mycket som helst. Men kanske andra veckan så har det, ja, men har det försvunnit lite. Jag vet inte hur det är med dig, men jag känner igen mig i det. Och när han berättade det här så skapade det en längtan i mitt hjärta. Att wow, få sätta sig vid Jesus. Att få lovsjunga som man skriker halsen hes i bilen. Att bara förundras över vem Jesus är. Att ta upp min bibel och läsa mer om vem man är. Lära känna hans karaktär, lära känna honom. Det skapade en sån längtan i mig. Och det bara genom uppmuntran från en broder i den här församlingen. Och jag tror att det är så viktigt för oss. Precis som Aron delade att vi ska vara en tillbedjande församling. Att vi ska be ivrigt. Så tror jag att det är lika viktigt också att vi uppmuntrar varandra. Uppmuntrar varandra att göra goda gärningar. Att handla i kärlek för varandra. Låt oss vara en uppmuntrande församling. Och låt oss vara en uppmuntrande familj. Som leder varandra närmare Jesus. Och jag tar upp det för att jag vill ändå att den här frågan ska ställas. Jag vet inte, när jag predikar, jag ställer mycket frågor. Och den här frågan, just att jag vill att vi ser alltid till oss inre när vi läser Bibeln. Att vad talar Gud till mig just i det här? Och just det här med att uppmuntra. Idag kom jag och träffade de från söndagsskolan som har varit här. Och de vet vad som väntar. De ska ha hand om era barn. De träffar jag och är så positiva och bara bemöter mig med så mycket kärlek. Som bara ger mig så mycket mod inför den här söndagen. Det finns en kraft i att uppmuntra varandra. Och jag vill fråga dig, när var senast som du kom till den här kyrkan och kände att, eller det första du sa, eller det första du berättar, eller det du väljer att berätta till dem var en uppmuntrande sak? När var det senast du var på något annat event, ett kristet event eller vad som helst, och det enda det du hade att säga var någonting uppmuntrande om det? Vad som helst. Börja med att uppmuntra. Vet ni hur många gånger uppmuntran nämns i Nya Testamentet? Nej, det vet inte jag heller. Vad heter det? Det är ganska många gånger. Men så här, jag tänkte att vi läser några av dem. Och det står så här. Paulus skriver framförallt väldigt mycket om det. Och det står så här. I Hebreerbrevet så säger han: uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Det står i Thessalonike: uppmuntra därför varandra, uppbygg varandra så som ni redan gör. Paulus skriver även i Romarbrevet, när han ska komma och predika för dem, så säger: jag längtar efter att få träffa er och dela med mig om någon andlig gåva åt er, så att ni blir styrkta. Alltså att vi tillsammans ska få hämta uppmuntran ur vår gemensamma tro, er och min. Han säger även i Hebreerbrevet igen: låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Vi är kallade att uppmuntra varandra. Låt oss sporra varandra. Jag vet inte vad sporra är egentligen. Jag förstår meningen, men jag har aldrig hört ordet. Men ge akt på varandra. Att uppmuntra varandra. Att handla i kärlek. Och att göra goda gärningar. Det står så mycket om det i Bibeln. Och då tror jag att det är viktigt. Vår vision i den här församlingen, som ni säkert har hört 100 miljarder gånger, det är att vi vill vara en församling av människor helt överlåtna Kristus, hängivna varandra, fast beslutna att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad av många fler. Hängivna varandra. Det betyder att när du kommer hit så har du inget att dölja. Jag vill veta allt. Det står att vi ska bära varandras ryggsäckar. Sen det är inte så här, alltså, behöver inte berätta allt såklart. Men allt det du bär, det du går med, det bär jag också. För vi är en familj. Vi är en församling. Så vi vill göra det tillsammans. När du går med någonting så går jag med det. Och jag kan be för det. Och vi kan be för varandra. Och det kan lätta. Det är vår vision. Vi vill vara helt överlåtna Kristus. Hängivna varandra. Och fast beslutna att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad av många fler. Vi ska fortsätta läsa Apostlagärningarna 15. Och där står så här i vers 5. Men några från fariséernas parti som hade kommit till tro steg fram och sade att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Mose lag. Och apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Och efter en lång diskussion reste sig Petrus och sade till dem: bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna skulle få höra evangeliets ord genom min mun och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den heliga ande till dem lika väl som till oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han väl renat deras hjärtan genom tron. Varför? Det här är vers 10. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror inte att det är genom Herren, eller nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta, att vi samma sätt som dem. Varför vill ni utmana Gud genom att lägga ett ok som vi inte själva kan bära? Ett ok, det är, jag tror det var när man skulle tröskla, heter det så? Och jag vet inte vad det heter så. Heter det så, Magnus? Tröska. Ja, tröska, inte tröskla. Man skulle ha lägga typ ett ok på oxen. Det var som en stor bjälke typ. Och så skulle den dra någonting för att tröska. Det är vad jag tror det är. I alla fall, ett ok var någonting som var väldigt tungt. Ett ok var någonting som jag hade inte orkat bära ett ok. Fett jobbigt. Så varför? Petrus säger, han säger, varför vill ni utmana Gud genom att lägga ok på varandra? I våran församling så kan vi inte lägga ok på varandra. Vi kan inte, genom att när jag säger att vi bär varandras bördor, det är inte att lägga bördor på någon annan. Utan vi gör saker tillsammans. Men att lägga ett ok, det är att peka finger och säga, den här människan, han är inte i kyrkan hela tiden och så är han här idag. Vad är det här? Att döma när någon ny kommer till kyrkan och kanske döma den personen. Och tänka att ja, men, du är aldrig här, du är inte seriös. Att lägga ok finns på så olika många sätt. Men jag tror att vi kan inte lägga ok på varandra. Vi måste vara uppmuntrande, men vi måste också ha överseende med varandra. Att vi inte är rättfärdiga genom någonting annat än genom Jesus Kristus och det korset som sitter på den där väggen. Och jag vill läsa en annan text. Och jag hade inte tänkt läsa, men den här texten har burit med mig länge. Och det är från Lukas 18. Och det står så här. För några, från vers 9. Från några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade de andra berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Och den ena var farisé och den andra var tullindrivare. Alltså fariséerna, de var jättehögt uppsatta människor i Gamla testamentet och i Bibeln och i samhället. Och tullindrivare var de som samlade skatt till fienden. Alltså de samlade skatt till romarna som hade tagit över hela nationen. Och det står så här. Två personer gick upp till templet för att be. Den ena var farisé och den andra var tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att... Jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare. Eller som den där tullindrivaren. Jag fastar 2 gånger i veckan. Och jag ger 1/10 av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog sig mot bröstet och bad Gud förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig och inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Låt oss vara som tullindrivaren. Som knappt kan se upp mot himlen. Kan knappt se upp till Gud. För att han vördar Gud. För att han står och han är ödmjuk inför Gud. Och han säger förlåt mig för allting jag har gjort. Förlåt mig för en syndare. Jag förtjänar inte det jag gör. Låt det vara en inställning. Jag vill inte trycka ner dig och säga att du är en syndare. Men jag kan säga till dig. Du kan inte göra någonting för din rättfärdighet. Jag kan inte göra någonting för min rättfärdighet. Jesus har redan gjort allt för vår rättfärdighet. Så när du är här. Så är det med all rätt som du går i ödmjukhet inför Gud. Den här platsen, den här kyrkan. Det är inte bara någonting vi ska klara av på en söndag. Den här kyrkan, det är inte bara en rolig träff. Utan det är livsavgörande. Att vi träffas och vi talar till Gud, vi ber till Gud. Och vi bär varandras bördor och vi uppmuntrar varandra. För världen där ute, det är ingen lekplats. Vi är inte kallade till en lekplats. Utan vi är kallade till ett slagfält. Vi är kallade att vara soldater för Kristus. För att vinna den här världen. Genom vad Jesus gjorde på det här korset. Och då kan inte vi. Som sitter här inne. Ha någonting emot varandra. Det makes ingen sense. Vi måste vara enade. Och bära varandra. Vi måste ha varandras rygg. För att kunna vinna världen utanför. Låsångarna kan komma upp. Matteus 11, vers 8-30 säger så här. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för er själ. För mitt ok är milt. Och min börda är lätt. Tack Jesus. För den här söndagen, Herre. Jag tackar dig för din godhet. Jag tackar dig för ena kyrkan. Fader, jag tackar dig för den här församlingen. Jag tackar dig, Herre. Att vi får vara samlade. Det är inte bara någonting vi kan ta för givet. Utan. Fader, vi tackar dig för att vi får ses. Att vi får prisa dig. Att vi får lovsjunga. Det är inte bara en syssla. Det är inte en hobby. Det är inte ett koncept. Utan det är livsförvandlade. Jesus, jag vet att du ser varenda en i det här rummet. Du kallar på dem. Vi kallar på varenda en. Om du knackar.